Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelser chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära blodiga fans av denna blodiga historia som är podcasten Vår blodiga historia. Jag hoppas att ni har det riktigt fint där ute i stugorna. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till detta bonusavsnitt som jag har förberett åt er. Höstmörkret är över oss och vi går med stormsteg mot slutet av ett minst sagt märkligt år. Bland nyheterna är att Vår blodiga historia nu finns på Patreon. Där kan du som vill stödja programmet bidra med en slant och det finns olika nivåer på stödet. Från så lite som ynka $1. Så vad får man för motsvarande en glass i månaden? Jo, ni som väljer att stödja podden via Patreon kommer först och främst att få tillgång till exklusiva poddavsnitt. Men där kommer även lite andra bonusar som jag tror att ni kommer gilla. Du hittar sidan genom att söka efter Vår blodiga historia på Patreon. Men om du är som jag och vill ta den kortaste vägen till målet så finns länken nedanför i avsnittets beskrivning samt på Facebook-sidan som jag hoppas att du gillat. Men nog om pengar, Patreon och allt annat. Det är nämligen så att år 2020 är ett speciellt år. Nu i november är det exakt 500 år sedan det berömda blodbadet ägde rum i vår vackra huvudstad Stockholm. En absolut central händelse i Sveriges historia. Man kan med en modernare anakronism kanske betrakta blodbadet som den första stenen i byggandet av nationen Sverige. För att uppmärksamma dessa viktiga händelser kommer ni nu få två hela avsnitt där vi går igenom upptakten till och själva blodbadet på Stortorget i Gamla stan. Dessutom har jag teamat upp med gänget som gör podden Om det var du. En podd som tar upp världens omskakande händelser ur ett första persons perspektiv. Redan imorgon kan du höra berättelsen om Stockholms blodbad, men där du placeras i händelsernas centrum. Så glöm inte att följa podden Om det var du, så missar du inte detta. Med det sagt, gott folk, får jag be er att inta eder plats i tidmaskinen och ratta in kursen mot slutet av den svenska medeltiden. Om du gillar Game of Thrones, så kommer du att älska det du nu kommer få höra. Norden domineras under slutet av 1300- och 1400-talet av det som vi kommit att kalla för Kalmarunionen. Och för att förstå Stockholms blodbad måste vi börja titta på detta medeltida danska mini-imperium. Faktum är kan man dra en parallell mellan unionsbyggandet och de många krig som utkämpades mellan Sverige och Danmark från 1500-talet och ända in på 1800-talets Napoleonkrig. Under slutet av 1300-talet sitter tysken Albrecht av Mecklenburg på den svenska tronen. Hans makt är egentligen begränsad. Den starka mannen i riket är istället riksrådet, Bo Jonsson Grip, och bakom sig har han hela den svenska rådsaristokratin. 1386 dör Bo Jonsson. Kungen, alltså Albrecht av Mecklenburg, ser detta som ett tillfälle att öka det egna inflytandet. Men han har inget stöd i något av de samhällsskikt som utgör befolkningen i riket. Istället avsätts kungen av rådsaristokratin som stått bakom det nu avlidna riksrådet. Albrecht har inte det inflytande som behövs för att kunna ställa upp en bondearmé för att försvara sin titel och tvingas lämna landet. Liksom Bo Jonsson Grip lämnar kung Albrecht ett vakuum. Vem ska efterträda? Inom adeln finns det ingen som har mer anspråk på tronen än någon annan. Och man står därför utan en självklar kungakandidat. Därför börjar man se sig omkring i närområdet runt Sverige. I Danmark regerar drottning Margareta. Och som dotter till den berömda kungen Valdemar Atterdag, alltså han som brandskattade Visby, hade hon ärvt både den danska och den norska kronan. I henne ser de svenska rådsherrarna en lämplig regent och hon tillfrågas ifall hon vill ha ytterligare en krona till samlingen. Margareta tackar ja, men inte utan att förhandla till sig en rad andra förmåner också, såsom stora lantegendomar. 1388 utses hon till regent i Sverige. Det hela påminner starkt om hur man i modern tid headhuntar en person till en tjänst. Nere i Tyskland sitter Albrecht av Mecklenburg och han är rasande. Någon krona tänker han inte ge upp utan kamp och börjar samla soldater till en armé som ska tåga norrut. Tidigt på året 1389 möts Albrechts och drottning Margaretas trupper utanför Åsle, nära dagens Falkköping i Västergötland. Drottningen segrar och för Albrecht innebär förlusten att han är utslagen ur spelet om den svenska kronan. Samma år kröns Margareta till regerande drottning över Sverige. Under det som återstår av 1300-talet lyckas drottningen få med sig riksråden i samtliga tre riken till en idé som hon bär på. Hon vill upprätta en union vars syfte är att förhindra framtida krig mellan Norge, Sverige och Danmark. Inte helt olikt tanken bakom EU faktiskt. Vad unionsfördraget egentligen innebar är man idag inte helt säker på. Men en sak vet man. Samtliga riken ska ha samma regent. Ett villkor som kommer innebära att mycket blod kommer att flyta under kommande århundraden. 1412 dör drottning Margareta i pesten. Tidigare under 1300-talet hade en släkting till henne utsetts till medregent. Och tack vare successionsordningens regler utser man denna unga man vid namn Erik till Margaretas efterträdare. För de flesta idag är han känd som Erik av Pommern på grund av hans tysk-polska börd. Kung Erik börjar snabbt begå misstag i sitt ämbete. Han tillsätter danskar som fogdar och godsherrar, vilket väcker starkt missnöje både hos allmogen och bland svenska stormän. De första upplever fogdarna som brutala och hårda, medan de svenska stormännen känner sig blåsta på positioner som de själva vill ha. Inte nog med det så börjar unionssamarbetet att knaka i fogarna på grund av ett långt krig som utkämpades mot Schleswig som ligger vid Danmarks södra gräns. Ett krig som betydde väldigt lite för Sverige men som ändå krävde att man från svenskt håll ställde upp med stora resurser. Från svenskt håll går man till kungs och klagar. Kyrkan upplever att dess inflytande minskat. Bönderna är trötta på höga krigsskatter och stormännen spyr galla över hur deras danska kollegor växer sig allt fetare på deras bekostnad. Kung Erik slår dock dövöra till, men snart brinner upprorets facklor. Och 1434 går bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson i spetsen för en bondehär mot den danska kungen. Engelbrektsupproret drar igenom landet med full kraft och borgarna som hålls av danska stormän faller där upprorsmännen drar fram. Kriget blir en framgång för Engelbrekt och efter 5 års strider avsätter man kung Erik. Han hade faktiskt redan avsatts från den danska tronen bara några år tidigare och norrmännen avsätter honom några år senare. Någon ny kung utses inte omgående. Regeringen tas istället över av en riksföreståndare som det så många gånger gjort i svensk historia. Han heter Karl Knutsson Bonde. Engelbrekt hade varit en stark kandidat men mördades strax innan valet av riksföreståndare. Efter alla turer kring Erik Laxey utses hans systerson till kung över Danmark, känd under namnet Kristoffer av Bayern. Hans högsta prioritet skiljer sig inte från sina företrädares och går alltså ut på att hålla ihop unionen. Snart uppstår slitningar. Den svenska riksföreståndaren Karl Knutsson Bonde ställer sig på tvären och vägrar att lämna ifrån sig makten, men kungen har dock lagen på sin sida. Drottning Margareta hade ju som tidigare nämnt förhandlat fram att rikerna ska regeras av samma person. Som plåster på såren får riksföreståndaren hela Finland att regera över, förutom en rad andra fördelar. Han låter sig köpas och 1441 väljs Kristoffer även till kung över Sverige. Kung Kristoffers regeringstid blir både oblodig och kort. Efter bara 7 år på den svenska tronen avlider han. I Sverige utses 2 nya riksföreståndare, båda ur ätten Oxenstierna, och de är positivt inställda till unionen. I Danmark stiger den nya kungen, Kristian den första, upp på tronen. Samtidigt, borta i Finland, ser den tidigare riksföreståndaren Karl Knutsson Bonde en lucka, eftersom det kommer dröja ett tag innan Kristian väljs till kung även i Sverige. Karl Knutsson samlar hastigt ihop de soldater han kan, sätter sig på ett skepp och seglar över havet och intar Stockholm. Han vinner aristokratins gunst och väljs till svensk kung 1448 i brott mot unionsavtalet. Kristian den första är naturligtvis förbannad, men innan svärden och spjuten återtas fram möts de båda kungarna i Blekinge för samtal. Under mötet som äger rum 1451 försöker Kristian den första argumentera för sin rätt till tronen. Vad som sägs lär vi aldrig få veta, men att diplomatin faller sönder är klart. Under hösten samma år går nämligen danska styrkor till angrepp mot Sverige. Den svenska medeltida krigshistorien talar återkommande om bondearméer. Riket har nämligen aldrig några professionella soldater under denna period, utan ett system där 7 bönder utrustar den 8:e som drar ut i krig. En tanke som kommer leva kvar länge i Sverige och som är karaktäristiskt för indelningsverket som inrättas flera 100 år senare. Det blir ett långt krig utan att någon av parterna får ett klart övertag. Efter åratal av död och elände är båda sidorna krigströtta. I Sverige blåser uppror upp mot kung Karl. Monarken klarar inte av pressen. Han tar sitt pick och pack och flyr landet. Vad som nu följer är kanske den mest turbulenta tiden för svenska kungar någonsin. Håll i dig och lyssna noga. Efter att den svenska kungen flytt tar 2 nya riksråd över styret av riket. De heter Erik Axelsson Tott och Jöns Bengtsson. Tott och Bengtsson är vänligt inställda till en union med Danmark och ser gärna Kristian den första på Sveriges tron, varför de sätter sig vid förhandlingsbordet med den danska monarken. 1457 har ett nytt avtal för hans regering förhandlats fram och Kristian kröns i Stockholm samma år. Det tar hur som helst inte lång tid innan missnöjet mot den nya kungen återigen börjar gro. Han har infört hårda skatter och de upproriska svenska bönderna tänker inte se en ny Erik av Pommern på tronen. Protester börjar strömma in och i ett nytt försök att få ordning på läget lovar Jöns Bengtsson, alltså den ena av de 2 riksråden, att man ska sänka skatterna. Hans chef kungen nås av nyheten om löftet nere i Danmark och blir förbannad. Kungen är inte villig att sänka någonting förutom Jöns Bengtsson själv. Han tar saken i egna händer och seglar av mot Stockholm. Där träffas kungen och Bengtsson, men vänskapen är allvarligt skadad och Bengtsson kastas i fängelse. När det står klart att inga skattesänkningar kommer att ske tar de svenska bönderna, som så många gånger genom historien, till vapen och tågar mot Stockholm, som man slår läger utanför. Kung Kristian, som är en renässansfurste i Machiavellis anda, skicka soldater för att möta bönderna. I de svenska skogarna är bönderna farliga motståndare. Men på öppna fält har Christians professionella trupper och tyska legoknäktar övertaget. Utanför huvudstaden drabbas styrkorna samman och över 1000 bönder dör. Upproret är nedslaget och de bönder som överlevt drabbningen tvingas svära trohet och helt enkelt acceptera skatten. Kungen seglar hem till Köpenhamn, men upprorshandan har ännu inte gått ur svenskarna. Inte långt därefter är det dags igen. Bägaren hos biskopen i Linköping, Ketil Karlsson Vasa, har runnit över och han reser sig i ett nytt uppror. Han är kusin med den nu fängslade Jöns Bengtsson. Christian får återigen rycka ut. Denna gången i spetsen för en här på runt 6000 man. Istället för att segla går den danska kungen landvägen och möter Ketil Karlssons trupper i Västmanland. Svenskarna går segrande ur drabbningen och Christian drar sig österut mot Stockholm med det som återstår av trupperna. Svenskarna följer efter och snart belägras huvudstaden. Christian har insett att läget är kritiskt och beger sig tillbaka till Danmark med syftet att rusta upp en ny här. Han är i praktiken avsatt från den svenska tronen och läget är rätt för den gamla svenska kungen Karl Knutsson Bonde att göra en comeback. Han kallas tillbaka av rådsaristokratin och kväljs återigen till ny svensk kung. Men läget är fortfarande minst sagt ostadigt. Biskopen Ketil Karlsson Vasa vill också ha sin del av makten och går med i en sammansvärdning för att ta makten från Knutsson Bonde. Ännu en gång kastas Karl Knutsson Bonde av den svenska tronen. Men även Christian den första stängs ute. Jöns Bengtsson friges av Ketil Karlsson och tillsammans står de över styret. Sverige är vid detta laget ett splittrat rike. En kruttunna som väntar på att explodera om man så vill. I Danmark sitter Christian rasande över svenskarnas ovilja att respektera unionsavtalet. I Stockholm sitter Jöns Bengtsson och kallar sig Sveriges furste, men är inte så populär på grund av sin danskvänlighet. Han hade ju trots allt hjälpt Christian till tronen. Karl Knutsson Bonde lär inte heller ha varit helt nöjd med utvecklingen, men han har mäktiga vänner inom adeln i Sverige som gärna vill se honom på tronen. Detta ostadiga läge håller i sig i cirka ett år, tills herrarna återigen tillsätter Karl Knutsson Bonde som kung. Tredje gången i ordningen och fler ska det inte bli. Christian får nog och gör fruktlösa försök att kräva kronan. När inget sker bryter kriget återigen ut. Karl Knutsson Bonde lyckas denna gången hålla sig kvar på tronen trots krig med Danmark och flera inhemska uppror. Han avlider 1470. Efter att kung Karl Knutsson Bonde gått ur tiden träder en ny spelare in på arenan. Han heter Sten Sture och är en adelsman ur Stureätten. Tyvärr finns det i denna berättelse två stycken Sten Sture. Varför göra det enkelt liksom? Den första har praktiskt nog gått till historien som Sten Sture den äldre och du kan säkert lista ut vad den andra kommit att kallas. Sten Sture den äldre blir ny riksföreståndare och för en gångs skull sker maktövertagandet utan att blod behöver spillas. Riksföreståndaren är populär och han har gjort sig ett namn som en kapabel kar under de många krigen fram tills nu. Hur Sten Sture kommer till makten är ganska oklart, men han ska ha hävdat att Karl Knutsson Bonde utsåg honom på sin dödsbädd. Och förvånande nog är det ingen som protesterar. Ännu har Christian den första inte givit upp kampen om tronen. Under sommaren 1470 sätter han upp en armé på cirka 5000 soldater och beger sig sjövägen mot Stockholm. Du som lyssnar kanske undrar hur Christian lyckas mönstra alla dessa krigare till sina konflikter, och det är en befogad fråga. Saken är att Danmark vid den här tiden är starkt rent ekonomiskt. Ser vi till geografin så tillhör Skåne, Blekinge och Halland.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Den danska kronan. Därför kontrollerar Kristian inloppet i Östersjön och därmed mycket av handeln som sker där. Tack vare inkomsterna kan Kristian hyra legoknektar från Tyskland. Erfarna och välbeväpnade soldater som är en hård nöt att knäcka i öppna fältslag. Det är bland annat därför som svenskarna ofta väljer att strida i skogar och i bruten terräng. Förutom tullarna tar Kristian ut kraftiga skatter från sina undersåtar och även om man på detta sätt kan finansiera krigen så körs statskassan i botten under 1400- och 1500-talen. När Kristian anlände till Stockholm med sina soldater år 1470 inleds en belägring. Stadens kärna är dagens Gamla stan och den omges inte enbart av vatten utan också av starka murar och befästningar. Danskarna belägrar staden norrifrån. Från Brunkebergsåsen som idag mestadels är utjämnad men som gick genom Norrmalm, alltså dagens centrala Stockholm city. Sten Sture lyckas, trots pågående belägring, samla en bondarmé bestående av dubbelt så många soldater som den danska. Han går till angrepp 1471 och en av de mest berömda drabbningarna i svensk historia, slaget vid Brunkeberg, utkämpas på åsen. Sten Sture segrar och en sårad kung Kristian lämnar återigen Sverige för sista gången. Viljan att fortsätta har gått ur honom och 1481 avlider kung Kristian den första. En lugnare period följer efter att den danske kungen dör. Men ännu är spelet om den svenska kronan inte över. Danmarks nya kung heter Hans och han får en lång regeringstid som sträcker sig över hela 31 år. På den svenska kronan blir han hur som helst inte långvarig, knappt 4 år. 1496 är det svenska rådet splittrat i kungafrågan. Där finns både vänner och fiender till unionen. Kung Hans ser en öppning. Det gäller att söndra och härska. Han seglar därför till Stockholm med sina soldater och vinner en seger vid Rotebro mot riksföreståndaren Sten Sture den äldre och hans manskap. Efter förlusten tvingas riksföreståndaren till förhandlingsbordet. Resultatet blir att Hans utses till kung över Sverige och Sten Sture får rika landegendomar. Ett skäl till att kung Hans inte blir så långvarig på den svenska tronen är att han skapar problem för bönderna, precis som hans föregångare gjort. Liksom tidigare regenter tillsätts danska fogdar och slottsherrar i Sverige. Allmogen blir förbannad på grund av de brutala fogdarna och den svenska adeln då lukrativa och prestigefyllda befattningar går dem om näsan. 1501 reser sig nya uppror igen. Denna gången är det svenska adelsmän som vill avsätta kungen. Hans, som befinner sig i Stockholm, blir överraskad av upproret. Huvudstaden är starkt befäst och kungen räknar med att en liten trupp ska klara av att hålla de svenska soldaterna stången medan han själv seglar tillbaka till Danmark för att rusta en ny armé. Ödet är på svenskarnas sida, för under belägringen bryter elden ut i Stockholm. Varför vet vi inte, men Stockholms portar öppnas av borgarna och belägringshären släpps in. De svenska soldaterna hjälper till och med släckningsarbetet och när detta är avslutat kallar den militära plikten åter. För även om man har intagit staden så återstår slottet. Slottet Tre Kronor finns inte längre. Det brann ner på 1600-talet men stod på samma plats där Kungliga slottet står idag. På Tre Kronor har den danska drottningen tagit sin tillflykt tillsammans med de soldater som lämnades kvar av kungen. Svenskarna väljer att inte försöka sig på några stormningsförsök. Istället ska man svälta ut drottningen och hennes mannar. Vintern är i antågande, men slottets förråd är välfyllda. Så Tre Kronors försvarare håller ut och så småningom närmar sig våren. För svenskarna börjar tiden rinna iväg. Vintern har hindrat Hans från att komma till sin hustrus undsättning. Men så fort Östersjön ligger isfri kan man räkna med danska förstärkningar. Den 29 april 1502 påbörjas anfallet. Det blir blodigt, men drottningen får erkänna sig besegrad till slut. Vid efterföljande förhandlingar enas man om att drottningen måste överlämna Stockholm om kung Hans inte anländer till undsättning senast den 9 maj. Dagarna passerar och på den sista dagen syns fortfarande ingen dansk undsättningsflotta. Efter 7 månaders belägring öppnar drottningen upp slottets portar och släpper in de svenska trupperna. 3 dagar senare anländer kungen med sina trupper, men då är det för sent. Kriget är förlorat och man har inget annat val än att vända skeppen och segla hem. Några fler militära försök att ta Sveriges krona kommer kung Hans inte att göra under sin livstid. Istället tar han till diplomatin. Under det decennium som återstår av hans liv pågår utdragna förhandlingar. Lagen är på Hans sida, men rådsherrarna i Sverige tänker dra ut på processen så långt det går. En rad förhandlingar under de kommande 10 åren leder ingen vart. Varje möte mellan danska och svenska dignitärer slutar med att man enas om att träffas några år framöver för att fortsätta där man slutade. Men något konkret fastlås aldrig. Under förhandlingarnas period regerar Sverige av den nya riksföreståndaren Svante Nilsson natt och dag. Sten Sture den äldre hade avlidit 1503 och hans död splittrade unionsmotståndarna. Den nya riksföreståndaren, alltså Svante Nilsson, avlider i sin tur under vintern 1512-1513 och efterträds av sin son som bär namnet Sten. Han är unionsmotståndare och lägger till namnet Sture för att markera detta. Han blir alltså Sten Sture och har blivit känd som den yngre av dem. 1513 stiger också en ny kung upp på den danska tronen efter att Hans avlidit. Den nya kungen heter Kristian, den andra i ordningen. Och i den svenska historieskrivningen har han levt vidare som Kristian Tyrann. Vi spolar tillbaka bandet något. 1481 får kung Hans en son som får namnet Kristian. Pappa Hans och mamma Kristina av Sachsen låter sonen leva i borgerliga kretsar under stora delar av uppväxten. Tanken är att den lille prinsen ska bli en folkets man och föräldrarna får rätt. När Kristian blir vuxen är han populär och inger förtroende. Han är välutbildad och talar flera språk, men han har också en något melankolisk sida. För under perioder är Kristian nedstämd och misstänksam mot sin omgivning. Han har inte lämnat efter sig någon större mängd skriftligt material och av allt att döma talade han inte ofta i offentliga sammanhang. Vid något tillfälle ska Kristian dock ha sagt att om hans mössa kunde läsa hans tankar så skulle han kasta den på elden omedelbart. Tack vare denna tillbakadragna sida har hans handlingar fått definiera vår bild av honom. Medan pappa Hans ägnar sig åt långa utdragna förhandlingar om Sveriges tron med svenska rådsherrar leder Kristian trupper i Norge. Även där finns krafter som motarbetar unionen och riksråden hade i början av 1500-talet tagit till vapen. Under tiden i Norge upptäcker Kristian också kärleken. Kanske sin första rent av. En kvinna vid namn Dyveke vinner prins Kristians hjärta och han tar med henne hem när det är dags för honom att krönas till kung i Danmark. Trots att han gifte sig med Isabella av Habsburg, syster till Europas mäktigaste man, Karl den V, fortsätter monarken att träffa Dyveke. Kristians äktenskap med Isabella av Hamburg medför orosmoln på den svenska himlen. Tillsammans med prinsessan, sedermera den blivande drottningen, följer en enorm hemgift i form av pengar. Den danska statskassan sväller helt plötsligt och Christian får råd att hyra fler soldater. Otroheten med Dyveke är inte utan konsekvenser hur som helst. För runt om i de europeiska hoven går skvallret om skandalen. Christian nekas också inträde i det gyllene skinnets orden på grund av affären. En stor prestigeförlust. När Dyveke plötsligt avlider 1517 blir Christian förkrossad och hans misstankar tar fram tyrannen i honom. Han misstänker att kärestan blivit förgiftad och söker syndabockar. En tjänsteman på slottet pekas ut. Christian hade misstänkt att mannen varit förälskad i Dyveke och därför mördat henne. Mannen grips och döms till döden utan att några konkreta bevis talar för hans skuld. Stormen protesterar mot den uppenbara orättvisan, men trots invändningar genomförs avrättningen. Och nu börjar orosmoln även bildas på de danska stormännens himmel. Samtidigt pågår intriger borta i Sverige. 1515 utnämner påve Leo den X Gustav Trolle till ärkebiskop. Trolle är en välutbildad ung man som gjort snabb karriär inom kyrkan och han är positiv till en union med Danmark, till skillnad från det regerande riksrådet Sten Sture den yngre. Sturarna, eller Sturepartiet, som unionsfienderna ibland kallas, har försökt förhindra Trolles utnämning till ärkebiskop. För att ytterligare förhindra att Trolle får mer inflytande gör Sten Sture för kronans räkning anspråk på Stärkets härad som låg där dagens Upplandsbro kommun ligger norr om Stockholm. På området ligger vid den här tiden borgen Almarestäket. Här uppstår en konflikt eftersom borgen sedan 1400-talet tillhört ärkebiskopen som nu alltså är Gustav Trolle medan länet där borgen står tillhör kronan. Bakåt i tiden hade krona och kyrka lyckats komma runt detta avtal genom kompromisser, men varken Sten Sture eller Gustav Trolle är villiga att ge efter. Allt eftersom tiden går blir konflikten mellan ärkebiskopen och Sten Sture allt mer infekterad och Trolle samlar en grupp adelsmän omkring sig med syftet att avsätta riksföreståndaren. En av dessa är Sten Kristiansson. Någon gång kallas Sten Sture samman rikets herrar, men Kristiansson ska ha anat oråd och stannat hemma på Nyköpings hus. Och kanske hade han rätt, för Sten Sture sände soldater för att gripa Kristiansson. Efteråt berättar Sten Sture att en gripne avslöjat en konspiration som går ut på att placera Christian den andre på tronen. Om detta är sant eller inte vet ingen. Men en konspiration är vad Sten Sture anger som skäl när han belägrar ärkebiskopens borg Almarestäket under hösten 1516. Under följande år har Christian den andra samlat en styrka hemma i Danmark. Den står redo att segla mot Stockholm. Angreppet har två mål. 1. Undsätt Gustav Trolle som är under belägring på sin borg och 2. Ta den svenska kronan. Som befäl för expeditionen utses Gustav Trolles farbror, Johan Trolle. Framåt sommaren når danskan huvudstaden och går i land. Man börjar plundra gårdar i omgivningarna och på Almarestäket, där Gustav Trolle är inlåst, går glädjeyran. Snart står det klart för danskarna att en svensk armé närmar sig och någonstans nära radiohuset på dagens Östermalm drabbar sidorna återigen ihop. När krigslarmet lagt sig står det klart att Sten Stures män segrat. Christian beordrar att man drar sig tillbaka till skeppen, varpå danskarna seglar hem. Almarestäket står dock fortfarande ointaget. Det verkar som att Sten Sture tröttnat på att vänta på att Trolle ska ge sig och kallar därför till ett riksmöte i Arboga. Just detta möte är kanske ett av de mest berömda regeringssammankomsterna i Sveriges historia. För det som fastslås här är en av nyckelfaktorerna till att Stockholms blodbad spelas ut på det sätt som det gör. Sten Sture förmår rådsmännen att gå med på att avsätta Trolle som ärkebiskop och att riva Almarestäket. Och kom ihåg nu, Trolle tillsattes av självaste påven. Och därför har ingen världslig makt vid denna tiden befogenhet att avsätta honom, förutom påven själv. Sten Sture vill alltså bryta mot den kanoniska rätten och han lyckas få samtliga närvarande att trycka sitt sigill mot den varma vaxdroppen längst ner på avtalet. Linköpingsbiskopen Hans Brask verkar av allt att döma ha varit kritisk och ska på något sätt ha garderat sig mot beslutet. Legenden säger att han placerade en lapp under sitt sigill i samband med att avtalet signerades. På lappen ska det ha stått skrivet: "Härtill är jag nödd och tvungen." Sanningshalten i detta går att ifrågasätta, men det är inte otänkbart att Hans Brask på något sätt tog avstånd från beslutet. Det är heller inte orimligt att anta att Hans Brask i egenskap av biskop var väl medveten om vad ett sådant lagbrott som Trolles avsättande kunde innebära. Berättelsen om Hans Brask och lappen har givit upphov till begreppet brasklapp. Innan 1517 övergår till 1518 kapitulerar Gustav Trolle och en rivning av borgen inleds. Idag finns enbart grunden kvar på platsen, men den är ändå värd att besöka. Väl på plats blir borgens goda läge tydligt. Från höjden där byggnaden stod har man god utsikt över hela sundet och därifrån kan inloppet kontrolleras. Kristian den andre har dock inte givit upp, trots nederlaget och det faktum att Trolle slagits ur spelet. Återigen rustar kungen en ny armé och seglar 1518 mot Stockholm. Danskarna anländer vid midsommartid och hårda strider både på land och sjöss utkämpas. Man belägrar Stockholm och försöker sig även på ett stormningsförsök som misslyckas. Kulmen av striderna sker vid Brännkyrka där den brutna marken är till de svenska böndernas fördel och danskarna slås återigen tillbaka. I en list lyckas Kristian dock ta några svenska herrar som gisslan innan han ger upp årets försök och seglar tillbaka till Köpenhamn. En av gisslan är en ung man vid namn Gustav Eriksson. Han kommer lyckas fly till Lübeck och vidare till Sverige några år senare. Under 1519 rustar Danmark återigen. Kristians målmedvetenhet verkar inte veta några gränser. Kanske tänker han försöka ta kronan till precis vilket pris som helst. Envisheten kommer snart att löna sig dock, för vår berättelse närmar sig 1520 och Stockholms blodbad. Jag hoppas att du gillat detta bonusavsnitt här på den blodigaste podden i Sverige. I år är det alltså exakt ett halvt millennium sedan avrättningarna i Stockholm, a.k.a. Stockholms blodbad. I nästa avsnitt, som släpps den 7 november, dagen då man beslutade att hugga huvudet av blodbadets offer, kommer jag att skildra avrättningarna och deras efterdyningar. Men hur var det egentligen att vara där? I den här podden berättar jag om det storpolitiska spelet och nyckelpersonernas roller. Mitt perspektiv går ut på att skapa en förståelse om varför och hur blodbadet ägde rum. Berättelsen är dock inte helt komplett utan ett mer jordnära perspektiv. Om du vill hamna i händelsernas centrum på Stortorget 1520 så ska du lyssna på podden Om det var du, där just du har huvudrollen. Redan imorgon, alltså den 3 november, släpper de ett avsnitt där de groteska novemberdagarna 1520 skildras på ett dramatiskt och intimt sätt. Om det var du, hör du hos I Like Radio eller där poddar finns. Och glöm inte att ge dem en like på Facebook, omdöme i podcaster och allt det där vanliga. Om du vill stödja vår blodiga historia, alltså den här podden, finns det numera en Patreon och det går fortfarande att swisha en slant till 0706177812. Hjälp en broder. Vi hörs igen redan på lördag och tills dess, ta hand om er.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.